Jag har ett budskap idag, och detta är ju faktiskt min sista predikan här, som det ser ut nu i alla fall. Det här året i alla fall, och tills vidare. Och jag fick det här budskapet, vi hade inte mycket tid att förbereda för den här helgen. Vi brukar göra det i början på veckan. Vi åkte upp redan på tisdagen hit upp till Helvasalm, och så har vi varit inbokade varje dag här. Och det var i måndags som egentligen var vår lediga dag som jag satt. Men det var som att den heliga ande bara... Jag tror aldrig jag fått ett budskap så snabbt, får jag säga. Det var som det bara direkt lades till rätta när jag bad. Och det var också tankar och anteckningar som jag haft sedan tidigare. Som ni vet, man skriver ner och lägger undan. Men så kände jag att jag kommer också vara väldigt öppen. Jag kommer att säga faktiskt något som jag inte vågat säga offentligt förut, som Gud har talat. Det är ett allvarligt budskap, men det är också uppmuntran. Och vi börjar i Apostlagärningarna 5. Jag tror att det här är ett profetiskt budskap, men det är ju så med allt som är profetiskt att det ska prövas, och var och en får själv pröva och ta emot. Utifrån Guds ord ska det prövas. Tack också för inledningen, Arne. Det var profetiskt. Det kände vi, att det var verkligen profetiskt. Det var ifrån Gud det du sa. Apostlagärningarna 3. Som berättar om när Petrus och Johannes var på väg till bönen i templet. Och de kom till helgedomen och de kom till sköna porten. Och där ligger en man som brukar ligga där, som var helt förlamad. Han var lam från födseln, står det. Och han ser vädjande för att få hjälp, för att få en allmosa, för att få en liten hjälp av dem när de går förbi. Men han får mer än han hade kunnat drömma om, den här mannen. Han får ett möte med Jesus. Han får ett möte med den uppståndne, med Jesus Kristus. Och redskapen här är Petrus och Johannes, och det står att de fäster sin blick på den här mannen. Och så sa Petrus: se på oss. Och mannen, de såg säkert någonting i hans ögon, de såg ett rop på hjälp. Men de såg också att här fanns ett hopp, en förhoppning. En början till en tro. Och Petrus säger: silver och guld har vi inte. Men har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och mannen blir inte bara frälst, får en levande tro på Jesus. Han blir helt frisk. Och han kan resa sig upp, och han springer omkring och prisar Gud, står det. Det händer någonting, och det är ju alltid lika underbart när en människa får möta Jesus. Och vi har berättat om för ett tag sedan när vi fick vara med om det här på äldreboendet, när en man, när jag såg i hans ögon, jag såg hela hans utseende när han lyssnade på vittnesbördet om Jesus, när vi hade en enkel andakt som vi har haft där så många gånger. Men just den här dagen, just den här stunden, så såg jag i hans ögon hur tron föddes. Och efteråt fick, när Janne frågade om vi fick be med han till frälsning, så ville han det. Han ville bli frälst. Och undret hände. Och jag såg hur hela hans... Det var som ljus tändes i hans inre, så hela utseendet förändras. Ni vet vad det är så underbart. Det var det som hände här. Sköna porten, står de här. Och det är den platsen, det får vara som en symbolisk plats här. I det här budskapet, sköna porten. Ordet sköna, på grekiska först, det kan också översättas underbar. Skön, vacker, ljuvlig. Eller förlös. Men det har också att göra med en bestämd tid. Någonting sker på en bestämd tid. Det som tillhör den rätta eller bestämda tiden. Ordet kommer av ett annat ord, ora, som är alltså rätt tid eller bestämd tid. Bestämd tidpunkt. Samma ord finns med i beskrivningen Romarbrevet 10:15, som är där Paulus citerar från Jesaja: hur ljuvlig är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Glädjebudbärarna som berättar om Jesus, förkunnar om Jesus. hur ljuvliga, hur sköna, hur underbara, hur förlösande är inte det? Stegen av dem. Det är samma ord där alltså. Och den här mannen, han var ju i en total omöjlig situation. Hopplös situation. Innan detta hade han varken tro eller hopp. Han var oförmögen, både bokstavligt och framförallt andligt, att gå Guds väg. Han hade ingen möjlighet att göra det. Kanske fienden viskar hans öra, som han ofta gör till oss, att det är ingen idé. Du får ändå inget bönesvar. Det hände inget igår, inget i förrgår. Varför ska det hända idag? Det är ingen idé. Sluta och be. Ge upp. Men den här händelsen, det här undret, det uppmuntrar oss också i bön. Ge inte upp. Ge inte upp. För bönesvaret kommer i den rätta tiden. I bestämd tid. Och den rätta tiden, det är alltid i Guds tid. Så fick han möta Guds nåd. Tron på Jesus Kristus, frälsningen och undret som sker. Och han får kraft att både prisa Gud och att gå Guds ärende. Någon har tagit det där ordet sköna, eller skön, och tagit betydelsen av det och sagt så här, att det beskriver en underbar sak, blir förlöst vid den rätta tiden. En underbar sak blir förlöst vid den rätta tiden. Det var Gud som hade, och detta är ju vår bön var och en, att vi ska få vara ledda av den helige ande så, och som vi bad här innan, att vara ledda av den helige ande på rätt tid, på rätt plats i rätt tid. Det är så anden leder oss. Och ibland ser vi inte förrän efteråt att det var just idag det hände, att vi råkade så att säga vara just där. Men det var den helige ande som ledde oss dit. Ibland kanske vi vet innan att anden manar och vi förstår att det är den helige ande. Men många gånger ser vi det inte förrän efteråt. Sköna porten. Den kallas så, för det var en vacker port, den vackra porten. Den kallas också för nådeporten. Under gamla testamentets tiden av flera namn. Och man kan säga att här visar sig Guds härlighet. Undret skedde i Jesu namn. Och den här mannen, syndaren, blev frälst. Och han blev också helad. I närheten av denna port så låg Salomos pelargång. Och vi kan läsa senare i Apostlagärningarna att det var där som lärjungarna brukar hålla till. Och vi läser också om Jesus, att han gick i Salomos pelargång. Han gjorde under här, han botade sjuka, mötte människor till frälsning och gav dem tro och så vidare. Vid den här platsen, den här porten i Israel är stängd idag. Den porten som finns där nere, som man tror är denna port. Därför att man säger, judarna säger, den ska vara stängd till Messias kommer. För då ska Messias träda in genom denna port. Och ingen annan får gå in genom den. Det är också den porten som kallas den östra porten. Därför att sköna porten, den låg åt öster till. Men vi går tillbaka till gamla testamentet, till Hesekiels bok. Porten förresten i gamla testamentet, ni vet, där satt ledarna ofta. Och det var också platsen för rättegångar. Som man hade på den tiden. Det var strategiskt den viktigaste platsen i en stad. Intog man porten så intog man i princip hela staden. Det var lite inom parentes. Men här har vi helgedomen och ingången vid östra porten som Hesekiel får se. Kapitel 10, vers 19 i Hesekiel. Han säger så här i Hesekiel. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över jorden. Och när de begav sig iväg var hjulen med dem. De stannade vid ingången till östra porten vid Herrens hus. Och härligheten från Israels Gud vilade över dem. Här ser vi, kan man säga, förebilden. Hur Hesekiel får se Guds härlighet vilade här. över den här platsen. Det var precis det som hände också i apostlärningarna. Guds härlighet som möter människan. Som vänder sig till honom. Härligheten, Guds härlighet vilade här över porten. Men i Hesekiels bok är det en mycket, mycket allvarlig situation. Därför att Guds härlighet stannade här över östra porten. Men Guds härlighet var på väg för den här tiden att lämna templet. I kapitel 8, vers 16, säger Hesekiel i den uppenbarelse han fick. Så förde han mig till den inre förgården till Herrens hus. Och där vid ingången till Herrens tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring 25 män. De vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. Vad hade hänt? Jo, ledarna som det här handlar om, bland Guds folk i Israel, hade kompromissat. Det hände inte på en dag. Det var en lång process. Steg för steg vände man sig bort åt ett annan riktning. Och att vända ryggen åt templet, det var detsamma som för oss att lämna ryggen mot korset, mot Jesus, mot evangeliet. Det var ett avfall i Israel, ett fruktansvärt avfall. Man var upptagen med yttre verk. Och allt detta som mer och mer tog uppmärksamheten. För Israels folk som vi läser gång på gång, varför Gud skickar sina profeter och sina tjänare och tjänarinnor för att varna. Därför att Israels folk ville ha framgång. Ibland var det för att de var otåliga. Det hände för lite, man ville ha framgång. Och så bör man se på hedningarna. Hur har de framgång? Men vi kan göra som dem. Hur tillber ni era gudar? Så tog man efter allt detta som hedna folken höll på med. Förde in det hedniska, det ogudaktiga, orena. Som inte hör hemma bland Guds folk. Och mer så vänds blicken i en annan riktning. Istället för att tillbe skaparen så ledde det till det avfallet alltid leder till. Man börjar tillbe det skapade istället för skaparen. Och nu tillbad man solen och allt möjligt annat. Vad det handlar om i vår tid, det är att man lägger till någonting till Jesus. Det har att göra med att Jesus inte är allt i hjärtat. För när Jesus är allt, då behöver vi inget annat. Vi går till honom med allt. Vi har honom i fokus, vi har honom i centrum. Och det vet jag att ni har här. I denna församling. Men det är inte så överallt. Det handlar om att Jesus inte är riktigt nog. Man måste lägga till något. Vi tar till någonting mer. Öster, ja. Jag återkommer snart till det. Man intar, man ser på andra religioner. Tekniker och metoder. Tar in, tar efter. Men Guds ord säger, ni ska inte tillbe på det sätt som hedningarna tillber. Det är förbjudet enligt Guds ord. Man tar in religiösa traditioner som inte är bibliska. Det är också en styggelse för Herren. Det är förbjudet. Men jag vill berätta om det som jag inte har sagt så här offentligt. Jag har nämnt det utan att säga exakt vad det handlar om. Men jag vill berätta på 90-talet. Vi blev uppmanade att läsa böcker. Och det var Willow Creek-konceptet. Cellkyrkobygge, likt en pyramidliknande struktur. Och jag läste de här böckerna. Och särskilt en bok som handlar om detta. Och helt utan förutfattade meningar, ingenting. Jag blev frågad då av en av pastorerna vad jag tyckte om boken. Jag sa ärligt då att ja, det känns ganska nytt och fräscht på något sätt, sa jag. Ja visst, sa han. Gör det inte. Och han hoppades naturligtvis på nu att vi skulle haka på det här. Strax efteråt var jag i lilla salen i kyrkan i bön. Och vi hade haft där en öppen kyrka med bönetjänsten och bön hela dagar, undervisning och så vidare, evangelisation där i flera år. Så att vi var vana vid att då gå ner i lilla salen och ta en stund i bön, även om man var ensam där. Jag låg på knä vid en stol och bad. Men i bön, när jag är i bön, då upplevde jag någonting i mitt inre som jag aldrig hade varit med om förut. Jag kände plötsligt, när jag jämförde på något sätt, hade i tankarna detta nya konceptet, denna cellkyrkostruktur och denna pyramidliknande då, uppbyggnad som ger sån tillväxt, säger man. Jag kände att plötsligt så fanns ett förakt i mitt eget hjärta mot det Gud hade talat. Och det var det jag visste att Gud hade talat. Det vet jag så till 100%, så det kan ingen människa få mig att tvivla på. Synen jag fick om väckelse, vad Gud vill göra genom i Sverige, att han vill sända en väckelse genom nöd, att det kommer en skörd. Det fick jag 1990, bland annat var det. Och det var bland det som heliga skatter som jag hade burit i alla år i mitt hjärta. Och jag plötsligt kände att det där kändes så tungt och gammaldags och träigt på något vis. Det jag visste att Gud hade talat. Jag blev faktiskt så chockad när jag kände detta. Det var som den heliga ande lyste in i mitt inre. Och avslöja för mig. Det här var något som inte stämde. Och jag blev nästan chockad alltså för vad jag upplevde i mitt eget hjärta. Och började be till Gud. Men jag hör Gud tala. Tydligt. Elvor. Du kan inte blanda min ande med världens ande. Tydligt och klart hör rösten. Elvor, du kan inte blanda min ande med världens ande. Och du förstod att det här är en annan ande. Det här är inte från Gud. Och jag bad om förlåtelse och rening. Från allt det som jag kunnat ta in i mitt hjärta som påverkar. Att jag håller fast vid det Gud har talat. Det jag vet är Guds ord. Det jag vet kommer från honom. Och hur många gånger har jag inte tänkt sedan dess. Och kanske tvivlat lite och tänkt. Av den erfarenhet vi fick när vi såg med egna ögon. Vad som händer när man tar in de här byggena. Och vilket avfall det leder till. Jag skulle kunna stå i timmar och berätta. Och ni kanske knappt skulle tro vad jag säger. Men det pågår över hela vår värld. Men ibland har jag tänkt. Ja, men det kanske inte är så farligt. Och det är så fina ledare. Och de har så mycket att ge. Och de är kärleksfulla. De vill ju nå människor med evangeliet. Men det behöver väl inte gå så illa jämt. Det kanske var extremt. Det kanske inte är så farligt. Varje gång som jag har varit osäker och frågat Gud ärligt och uppriktigt. Är det jag som överdriver? Jag vet vad du talar till mig. Det var ingen diskussion alltså. När Gud bara talar, då är det så. Det är inte lönt vi diskuterar varken hit eller dit. Men varenda gång har Gud svarat lika allvarligt. Både genom drömmar och syner. Det är så. Och det har jag fått lära mig. Under de här åren. Sen jag överlät mig 100% till Jesus 89. Sen han började tala. Ett och annat både uppmuntra men också varningar. Gud vet vart vägen leder. Vi ser inte alltid det. Vi förstår inte alltid det. Men Gud vet slutet redan från början. Och detta är en process som sker. Det händer inte på en dag. Det kommer listigt, steg för steg för steg. Sakta men säkert förändras tyngdpunkten, fokus på Jesus Kristus till människan. Till församlingen. På sina foldrar skriver man, församlingen är världens svar. Nej, säger Guds ord. Det är bara Jesus Kristus som är världens svar. Vi är bara enkla redskap. Vi är syndare frälsta av nåd. Inget annat. Det är bara nåd som vi är med. Det är Jesus som är världens svar. Ingen annan. Inget annat. Jag vet att David Wilker som fick ett varning till pingströrelsen 1996 i Amerika. Jag kan inte citera, jag kommer inte ihåg allt det, vad han sa då, det finns på vår hemsida på nätet. Men jag har skrivit upp det sista han sa. Må vi ta våra ögon bort ifrån tillväxt och till en ny uppenbarelse om vem Jesus är. För tillväxten kan bli en avgud. Man tar in världens ande. Det innebär också att man tar in världens experter, ekonomiska experter, företagsexperter, ledarexperter som ska lära pastorer, församlingsledare att vara ledare. Vad händer då? Vad händer då? Vi måste klara detta. Vi måste göra något. Vi. Människan kommer i centrum. Men Jesus kommer allt mer i skymundan. Det var precis så Israel gjorde. Det var det som Gud fick varna för hela tiden. Man sökte hjälp i Egypten. Egypten vet vi andligt sett en bild på världen. Man gick till den ena nationen efter den andra för att få hjälp istället för att gå till Herren där hjälpen finns. Och likadant är det idag, kristenheten. Vad är det mer som händer när världen tas in i församlingen, i kyrkan? Ja, man vill tona ner allt som kan stöta människor. Man talar om kärlek och tolerans och allt det som människor vill höra och tar emot. Men det som är anstötligt, det tystas ner och kan försvinna helt. Korset, Kristi blod, säger Paulus, är en dårskap för den som går förlorad, för den som inte tror. Men för den som tar emot och som tror är det en Guds kraft till frälsning. Och det gäller genom hela historien, i alla tider, i evighet. Jesu blod, kraften i Jesu blod. Man vill inte att någon ska känna sig utanför som icke är frälst eller troende. Man vill inte ens använda ordet ofrälst. För det kan stöta någon, det kan få människor att känna sig utanför. Men snälla ni, om man känner sig utanför så är det ju sunt om man inte tror, om man inte är frälst. Vi har förflyttats från mörkrets rike, säger Bibeln. Och flyttade in i den Guds älskade sons rike. In i Guds rike. Vi är innanför. Om vi tror på Jesus. Har en levande tro i våra hjärtan. Annars är vi utanför. Det finns ett utanför och ett innanför. Det är inte det handlar om. Om människor känner sig utanför. Ska vi få dem, förklara för dem, predika evangelium så de förstår hur de kan komma in. Och den helige ande överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Man vill behaga människor. Men jag frågar, är det människor vi ska behaga? Eller är det Gud? När man drar in världens ande eller öppnar upp för världens ande i församlingen, vilket sker på många olika sätt, då drar Guds ande bort. Jesus sa, när det är Gud och mamma, ni kan inte tjäna två herrar. Antingen kommer ni att älska den ene och hata den andra. Det går inte att förena. Det är samma här. Vi kan inte ta in världens ande och blanda den med Guds ande. Om vi tar in världens ande i kyrkan, i församlingen, då kommer Guds ande att lämna. Vad blir kvar? Jo, men de talar ju om Jesus och de talar så fint. Ja, visst. Ord. Ord. Det finns många ord. Fina ord, stora ord kanske. Men utan kraft. För det är bara ord. Inget annat än ord. Det är ingen kraft. Ingen överbevisning om synd. Det finns ingenting längre som kan beröra hjärtan. Gripa hjärtan. Därför att Guds ande är inte längre där. Ljuset i församlingen håller på att slockna. Gud sa till Israels folk i Gamla testamentet. Gud hade utstakat gränserna för landet. Och Gud sa, om ni lyder mina bud, om ni följer mina bud, ska jag välsigna er och jag ska beskydda era gränser. Men om ni inte följer och lyder mina bud, kommer jag inte att beskydda era gränser. För oss gäller Guds ords gränser. Det som är gott är innanför Guds ords gränser. Då har vi ett beskydd i församlingen. Vi har ett beskydd i våra liv. När vi vill och har som mål, har som längtan och bön och vilja, vi vill följa ditt ord. Jesus, vi vill följa dig. Vi vill lyda dig. Inget annat. Det finns kyrkor idag där ljuset redan har slocknat. Man tar in allt möjligt, precis som man gjorde under Hesekiels tid. Vänd mot öster. Man tar in österlandets religioner, lögnläror. Vi kunde läsa nyligen i tidningen Dagen om en kyrka i Stockholm som har börjat med Oneness Blessing. Oneness Blessing är ett okult andedop. Man öppnar sig för kosmisk energi. Det är det man kallar Gud. För allt är Gud, säger man. Man blandar religioner. Allt ska blandas samman. Och i många kyrkor idag öppnar man både för Oneness Blessing, yoga, djupmeditation, TM, astralresor, mysticism och seanser och allt vad det är. I de kyrkorna har ljuset redan slocknat. Där är mörker. Jag ska citera nu ett par kvinnor som här i veckan skrev på ett samtalsforum, en mycket bra sida som finns på nätet. Det är en metodistpastor, Bernt Isaksson, som har den. En kvinna skriver så här. I den frikyrka jag tillhör börjar man nu att tala om att man vill ordna gudstjänster som ska vara för alla religioner och som ska vara religionsneutral. Som en i vår församlingsstyrelse uttryckte det. Vad ska jag göra? Jag blir så ledsen och vilsen. Hon avslutar, det känns som att det sviker Jesus. Men det är visst bara jag i församlingen som tycker det. En annan kvinna skriver att hon är med, har sett samma sak i sin församling fast de inte använder ordet religionsneutral. Det är sånt som jag också mötte i min församling, även om man använde andra begrepp så var det det man menade. Allt detta har kommit så smygande på oss. Och därför blir många bedragna. Och jag har själv delvis varit bedragen i denna fråga. Olins hemsida har också varit mig till hjälp eftersom de också varnar tydligt för detta. Jag skrev för något år sedan till Sveriges kristna råd och frågade lite om detta. Och svaret gick ut på att vi i alla religioner har samma Gud. Och det var också det svar jag ville ha på den tiden. Men idag ser jag det som ett stort svek av dem att de gav mig det svaret. Vi har inte samma Gud som hinduer och muslimer. Hur kan man påstå något sådant? Det var svaret hon fick från Sveriges kristna råd. Det kom ut en bok 1978 som heter Se med kärlekens öga. New Age. Författare. Och här finns en av dem som är ansvariga, om jag nu minns rätt, för teologin. Det är i alla fall någonting sånt. Katrin Omell i Sveriges kristna råd skrev, bland de som skrev förord till den här boken. Mystiken eller kontemplationen är ett återvändande, en väg tillbaka till harmonisk enhet. Det gör oss till ett med oss själva, till ett med mänskligheten, till ett med alltet som är Gud. Själens centrum eller grund är det stora mysterium som vi kallar Gud. En kvinna som inte lever än, men som är väl känd inom New Age, en av förgrundsfigurerna för New Age och författare, hon sa så här: 31% av alla som är involverade i New Age andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön. 31% av alla som är inne i New Age kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön. Och det, vi behöver inte gå långt, för det finns i pingströrelsen till och med pastorer som förespråkar det. Vi vet säkert alla vilka det är. Det är samma andemakter som på Hesekiels tid. Samma andemakter idag. Som vill tränga in i församlingen och tränga ut Jesus. Det är ett stort avfall idag. Och Bibeln säger i Uppenbarelseboken 13 att en hel värld kommer att tillbe den kommande antikrist, världsreligionen, med en världsregering. Utom de som följer lammet vart det går. De som har sina namn skrivna i livets bok. Hesekiel fick också se hur de människorna märktes med sigill, som grät och var förtvivlade och sörjde över det som hände bland Guds folk, står det i Hesekiels bok. Men han såg hur de blev märkta med Guds egen stämpel. De tillhörde honom. De var bevarade från allt det som kom. Det som hände i Hesekiels tid, som händer idag, det är att när dessa makter, när man tar in dessa världsliga makter, detta världsliga tänkesätt som gör att ljuset slocknar, minskar mer och mer och i värsta fall slocknar helt, därför att Herrens härlighet har lämnat templet. Hesekiel kapitel 11 och vers 23 skriver Hesekiel: Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om staden. Det är Oljeberget, med andra ord. Men anden lyfte mig upp, och i en syn från Guds ande förde han mig till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann den syn jag hade fått se. Jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig. Nu går vi till Matteus 23 och 24. I slutet på 23 kapitlet så gråter Jesus över Jerusalem. Han gråter över folket. Han gråter över avfallet. Han grät därför att han ville församla dem till sig. Som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Men han fick inte. Det var likadant på Hesekiels tid. Det står i början på Hesekiels bok. De ville inte höra Herrens ord. De ville inte höra. Och detta är också en konsekvens av avfallet. Man vill inte höra varningar. Vi vill höra det som är positivt. Herrens varningar, det är så negativt. Bort med det. Vi vill höra det som tillfredsställer mig. Mitt eget köttet. Bort med det där. Det är ju så negativt. Så uppfattades Herrens ord. För fiendens plan i allt det här, det är att föra ut den kristne i det själiska, i det mänskliga, i det världsliga. För en själisk kristen, som jag vet att Sven Reichman brukar säga, kan inte ta emot det som är från Guds ande. Man vill inte längre ta emot Jesus grät över Jerusalem. Så är han i templet i början på 24 kapitlet. Och han har sagt till judarna där, ert hus, han menar templet nu. Han har tidigare sagt min faders hus, men nu säger han inte det. Han säger, ert hus ska komma att stå övergivet. Tills ni säger, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Jesus går sen ut till Oljeberget. Läser Matteus 24, vers 1. Och Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Det som så lätt får oss människor att tappa fokus. Det är alltid något yttre. Någonting annat. Bygge, församlingsbygge, tillväxt, framgång, succé. Då svarade Jesus och sa till dem, ja, ni ser nu allt detta, men sannerligen säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska bli nedbrutet. När han sedan satt på Oljeberget öster om staden, lär märke till Guds härlighet i Hesekiels bok, som lämnade templet och förflyttade sig öster om staden till Oljeberget. Vem är Guds härlighet om inte Jesus Kristus själv? Han sätter sig på Oljeberget och hans lärjungar trädde fram när de var ensamma och sa, säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Och Jesus i hela kapitlet där 24 undervisar om den tiden vi lever i idag. Tiden för hans återkomst och när han kommer i härlighet. Jesus sa om templet som nu inte längre var Guds hus utan människors hus. Därför att man tog in världens ande. Världens metoder och tekniker och allt vad det är och nätverkan och allt som finns. Som är populärt bland människor. Men han säger, här ska inte lämnas sten på sten. Det kommer en dag när varje mänskligt bygge kommer att raseras. Och är det så att man i kyrkorna tar in världen, världens ande, och inte håller sig till sanningen, inte har ett äkta och klart och rent budskap där Jesus är i centrum i församlingen, där man lägger ner sina egna agender och planer och låter Guds ande leda och tala och verka, då kommer heller inte människor, även om de är med i gemenskapen, att bli på nytt födda. Och det räcker om en omskakning står om svåra prövningar och skakningar över hela jorden. Och var är tron då? Den som inte har fått höra sanningen och verkligen fått tron på Jesus Kristus kommer att blåsas bort som agnar för vinden. Så kommer alla dessa megakyrkor med ett förvanskat och förvrängt evangelium att på nolltid bara raseras. Och vi kommer säkert få se det med egna ögon. Vi har kanske inga megakyrkor i Sverige, men det finns samma. Men Hesekiel, han ser vidare. Vi går till kapitel 43 från vers 1. Han förde mig till porten, den port som vette åt öster. Han är tillbaka vid sköna porten, nådeporten. Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster. Och hans röst var som dånet av stora vatten. Och jorden lystes upp av hans härlighet. Den syn jag då såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster. Och anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården. Och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en man stod bredvid mig. Han sa till mig, du människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter där jag vill bo bland Israels barn för evigt. Och Israels hus skall inte mer orena mitt heliga namn, varken de själva eller deras kungar. genom sitt horeri och sina kungars döda kroppar, sina offerhöjder. Här kom Herrens härlighet tillbaka in i templet, när man omvände sig till Herren. När vi omvänder oss till Herren, då förlåter han. Han är mäktig att förlåta alla våra synder, alla våra överträdelser. Och hans härlighet drog tillbaka. Nu är det också Jesu återkomst som Hesekiel såg här. När han kommer i härlighet och fyller sitt tempel med sin härlighet. Men Guds härlighet bor i varje församling och varje kyrka. Där Jesus är Herre. Där man håller undan detta med Guds kraft. För vi har beskydd om vi håller oss till Jesus Kristus. Vi förlitar oss på Jesu blod som frälsningsmedel för våra synder. Vi vill inte ha våra egna planer och idéer. Vi vill vara ledda av den helige ande. Och lärjungarna på Nya Testamentets tid, som här fick vara med om undret vid Sköna Porten. Vad hade de för strategi? Ja, de hade för det första bön. Och de hade bön och fasta. De var ju på väg till bönemöte, Petrus och Johannes, när undret hände. För det andra, de predikade korset. De predikade Guds ord till frälsning som det står. Utan att tona ner, lägga till eller ta ifrån. De predikade Guds ord. Därför kom också Guds härlighet ibland dem. Och var ibland dem. Och verkade ibland dem. Det tredje, de förlitade sig på den heliga andes ledning och inget annat. De hade inga egna planer, inga strategier, inga nätverk, ingenting. De hade bara Guds ande att förlita sig på. De hade inga tekniker. Men de bad och bad till de blev övertygade om vad Gud ville säga och vad Gud ville göra. Vad anden sa till församlingen, vad anden säger till församlingen. De höll ut i bön. De visste och var förvissade om vad Gud ville. Och vad fick det för konsekvenser? Jo, de blev förföljda. Vägen var smal. De blev förföljda. Men de fick uppleva Guds härlighet. Och de fick se under och tecken av inte vanligt slag. Mitt ibland dem. Hur Gud verkar. En underbar sak blir förlöst. Vid den bestämda tiden. Jag tänker också på församlingen i Philadelphia på Borgsboken. Som var beskyddad, som var bevarad. Som hade en öppen dörr, en öppen port. Den himmelska porten. Där Gud verkade. Och varje bönesvar blev uppfyllt. Varje löfte från Gud blev uppfyllt. Därför att de tog vara på Guds ord. Ni har bevarat mitt ord. Och ni har inte förnekat mitt namn, säger Jesus. Ni har tagit vara på mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Och ni har varit uthålliga. Ni har hållit ut i bön. Och trott på det Gud har talat. Och så till sist. Som Jesaja säger. Till varje församling. Som vill ha Guds härlighet. Inget annat. Som vill behaga Gud och inte människor. Som vill följa Jesus. Predika korset. Predika evangeliet. Så att människor blir förvandlade. Och får möta Jesus till frälsning och förvandling. Stå upp, var ljus. Ty ditt ljus kommer. Och Jesaja 60, vers 2. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken. Men över dig uppgår Herren och hans härlighet uppenbaras över dig. Ljuset kommer lysa allt starkare i församlingen här. Och i varje församling som håller fast. Vid Jesus Kristus, bara honom. Ingen annan, inget annat. Och varje sån församling kommer att vara som en eld som brinner i mörkret. Jag har själv sett det i syn en gång. Eldar som brann. Det var kolsvart mörker över Sverige. Men det var eldar som brann. Det var långt ifrån alla kyrkor. Men det fanns kyrkor sparade för den här tiden. Över hela Sveriges land. Från norr till söder. Från öster till väster. Man predikar Jesus. Där man inte tar in någonting annat av världens ande. Tvärtom, mer och mer av Jesus. Närmare honom kommer Guds härlighet. Och dit kommer Gud också dra skörden till de församlingarna som står fast vid Jesus Kristus. Amen.